Ja, tack för att jag får vara här igen. Det är alltid roligt att vara tillsammans med er här i Sjövikskyrkan. Och nu har vi ju börjat ett nytt år. Och det brukar ju vara vanligt, rätt så vanligt i alla fall, att man tänker väl tillbaka lite grann på året och dagar som har varit. Och faktum är, jag kanske inte brukar göra det så ofta att jag kan minnas att jag har gjort det under åren som ligger bakåt. Men i år så gjorde jag det. Tidigt en morgon så satte jag mig ner och tänkte tillbaka på och summerade lite grann de här dagarna som varit. Men när jag sitter där så är det liksom att Herren säger om mig, Kurt, är det bara de här dagarna? Har du inte flera dagar som du bör titta tillbaka på? Och så gjorde jag det och jag gick långt tillbaka. Jag gick ända ner till min barndomsdagar. Och så såg jag alla de här olika händelserna då som har varit. Och jag kan ju inte påstå att allting var positivt som jag såg. Utan det fanns en hel del negativa saker också som dök upp sådär. Men när jag sitter där, vet ni, så fylldes jag av en sån jublande tacksamhet och glädje över allt sammans. För vet ni vad jag såg överallt ihop? Det var som att det stod nåd över alla dagar. Nåd ifrån Jesus Kristus. Över allt det negativa och över allt det positiva så stod det nåd. Och jag tog till mig det här och jag upplevde riktigt inom mig hur jublande glad jag var över att jag har fått nåden att lära känna Jesus Kristus. Och att då också kunna få lägga alla sådana här händelser bakom. För som jag sa, allt har ju inte varit roligt. Det har det ju inte varit. Men ändå att få känna det här nåd överallt. Och nåd genom allt. Och igår så av en händelse bara, så kom jag att slå upp Josua bok. Det 24 kapitlet där. Och jag har inte tänkt på det. Men där innan Josua han håller där sitt, ska man säga, lite avskedstal nästan. Och när han talar där till så samlar han folket. Och då gör han precis detsamma som jag gjorde här. Han gör en resumé ända ifrån Abraham och till de dagar som de då har, när de har kommit in i Kanaans land. Så går han igenom alltihopa vad som har hänt. Och återigen så är det där, det är nåd som kommer fram i det här. Och det är det här, jag vill lyfta fram det här lite grann till oss idag här. Att vi gärna ser tillbaka också, samtidigt som vi får se framåt, men också när vi ser tillbaka att det är nåd. Det är så mycket nåd vi har fått del av. Och nu ska jag ta er med till Romarbrevet, det 5:e kapitlet, och så ska jag läsa de 2 första verserna för er där. Och då står det så här: när vi nu har blivit rättfärdiga inför Gud genom att tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. På grund av tron på honom har vi fått tillträde till den nåd vi nu befinner oss i. Stolta och glada kan vi se fram emot Guds härlighet. Jag tycker det är väldigt fina ord, måste jag säga, som Paulus skriver ner här till romarna. Vi har blivit rättfärdiga inför Gud genom att tro har blivit rättfärdiga. Det är inte någonting som ligger långt borta där i framtiden. Detta att vi har blivit, att vara rättfärdig. Nej, Paulus säger, vi har blivit rättfärdiga och inför Gud har vi blivit det. Genom att tro. Och genom Jesus Kristus, och genom att tro på Jesus Kristus, tro på hans försoning och hans frälsning, så har alltså Gud förklarat oss rättfärdiga. Han har gjort det, inte vi själva, utan det är Gud som har förklarat oss rättfärdiga. Vi har alltså blivit frånräknade allt det som vi har gjort. Men vi har blivit tillräknade allt det som Jesus är och har gjort. Det har vi blivit tillräknade. Och vi har blivit tillräknade, alltså hans rättfärdighet. Men märk väl, vi har blivit frånräknade det som vi själva är. Och så har vi blivit inneslutna i Jesu Kristi rättfärdighet av nåd. Av nåd har vi blivit det. Och vår synd alltså, den tillräknas oss inte längre. Utan istället så blir vi alltså tillräknade Jesu Kristi rättfärdighet. Och det är den rättfärdighet som också Paulus benämner som Guds rättfärdighet. Den har vi blivit tillräknade. Och att bli tillräknad Guds rättfärdighet, det är alltså att bli behandlad som att man inte har någon skuld inför Gud. Ingen skuld inför Gud. Det är att bli tillräknad Guds rättfärdighet. Och det är alltså att bli frikänd ifrån allt det som anklagar oss. Allt av skuld och sånt. Och som då, och synden alltså tillräknas mig inte längre. Jag är friförklarad i det hela. Och Paulus säger vidare i Romarbrevet, nu ska jag säga, 8 kapitlet och 33 versen, så säger Paulus här: vem kan anklaga Guds utvalda? Vem kan göra det? Och så säger han då sen: Gud själv har ju gjort oss rättfärdiga. Vem kan anklaga dig? Nej, ingen kan anklaga dig. Därför att det är Gud själv som har gjort dig rättfärdig. Och det är alltså en rättfärdighet som vi då har, som är helt oförtjänt. Vi har inte gjort någonting för att få den del av denna rättfärdighet. Det enda vi har gjort för att få del av den, det är att vi har trott på och tror på Jesus Kristus som vår frälsare. Men ingenting av några som helst goda gärningar kan ge oss den här rättfärdigheten i Kristus. Utan bara genom tron på Jesus Kristus. Och så förklarar Gud oss rättfärdiga genom detta. Och sen så ser vi där också att den som då tar emot den här rättfärdigheten, alltså. Så Gud tar inte emot några anklagelser emot oss. Och ni vet hur lätt det är att vi anklagar oss själva många gånger. Vi tycker att vi duger inte till riktigt. Och det måste jag nog säga, det har nog jag tänkt ganska många gånger. Att nej, Kurt, du borde som pastor och allting, så borde du vara lite bättre eller lite mer rättfärdig, kanske man skulle säga. Och men det är inte det som Gud ser till. hur mycket jag kan åstadkomma. Därför att det som Jesus har åstadkommit, det är tillräckligt. Det är nog. Och det är nog inför Gud. Och därför så är det nog också för mig att jag får tillräkna mig Jesu Kristi rättfärdighet. Och det står vidare, Paulus säger vidare i Romarbrevet 3 och 22, så säger så här att det är en rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus. Och så lägger han till, och gäller alla som tror. Det är ingen skillnad på något sätt. Att du då skulle ha kanske lite starkare tro än jag, och så försöker man värdera det. Nej, den här rättfärdigheten tillräknas alla som tror. Så jag vill säga, det finns ingen här idag som är ställd åt sidan i det här. Utan den här rättfärdigheten tillräknas varenda en utav oss som är här idag. Genom tro så är den här rättfärdigheten din. Och hur snälla och goda och rättfärdiga alltså som vi då försöker vara, så i oss själva så att säga, så når vi aldrig upp till det krav som Gud ställer på rättfärdighet. Därför att Gud sätter sig, det krav han har, det är den rättfärdighet som han har och som han äger. Och i Jesaja 64 och det den sjätte versen, så står det i min översättning, den här nybibeln som jag har, så står det så här att alla våra rättfärdiga gärningar, alltså alla våra egna rättfärdiga gärningar, de är som nedsmutsade kläder. De är som nedsmutsade kläder. Och det säger väl sig självt egentligen att jag inte kan komma inför en helig Gud med nedsmutsade kläder. Eller vad säger ni? Hur skulle jag kunna komma inför Gud med nedsmutsade kläder? Han som är helig. Det enda så att säga som jag kan träda inför Gud med, det är den helighet som jag blir klädd i när jag tar emot Jesus Kristus som är min rättfärdighet. Och i Hebreerbrevet 12 och 29 så står det så här: för vår Gud är en förtärande eld. Och Guds helighet alltså är så stor så att jag kan inte på något sätt komma inför honom med nedsmutsade kläder. Tyvärr verkar, när man möter människor ut så här, så har man en benägenhet, tycker jag, att man bortser ifrån Guds helighet. Och det är liksom så att man räknar med att, jo men Gud är kärlek, och då innefattar det allting. Så jag kan komma inför Gud alltså med orena kläder. För jag har ju, som pastor så har jag ju mött ganska många människor. Och på något sätt så är det som att, jo men man räknar med att alla kommer till himlen. Men jag finner inte på något ställe i min bibel att man kan komma in i Guds rike med orena kläder. Det finner jag ingenstans. Däremot så kan man få sina nedsmutsade kläder utbytta. Utbytta mot den klädnad som du får utav Jesus Kristus. den rättfärdighet som tillräknas oss genom Jesus Kristus. Och om vi skulle gå till Uppenbarelseboken i det 19 kapitlet och i den 9 versen där, så står det talat om bruden, alltså de på Jesus Kristus troende, när vi då har kommit hem till Guds rike. Då står det så här: bruden har fått klä sig i skinande vitt fint linnetyg. Det fina linnetyget är det heligas rättfärdighet. Alltså Jesu Kristi rättfärdighet. För det är den som vi har blivit iklädda. Och det blev vi iklädda redan här på jorden. Genom frälsningen, genom vår tro på Jesus Kristus, så blev vi iklädda den rättfärdigheten. Den blev vi klädda i vitt, skinande vitt, rent linnetyg, som är det heligas rättfärdighet. Och Paulus, han går vidare så här och säger så här: att när vi nu har blivit rättfärdiga inför Gud genom att tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Frid med Gud har vi. Det första som vi upplever alltså när vi får del utav frälsningen, det är att vi får frid med Gud. Och jag kan minnas den där gången när jag är i den här fjällstugan uppe i Funäsdalen, där jag första gången upplevde just detta. Och det är en upplevelse som jag kan faktiskt inte förklara den. Därför att det är som att någonting lyfts av här inne. Och det blir en börda som vi talar, som lyfts av. Och så känner man bara. Ja, det är inte bara en känsla, utan det är ett medvetet tillstånd där jag upplever: nu har jag frid med Gud. Nu är det inte det här avståndet, eller som Paulus talar också om i Romarbrevet, fiendskap mellan Gud och mig. Den finns inte där längre. Det råder ingen fiendskap längre, utan jag har fått frid med Gud. Och Jesus säger ju också så här: att min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Nej, det är verkligen sant. Det kan jag intyga. För den frid som jag stundvis, kanske jag ska säga, ändå hade i mitt ofrälsta tillstånd. För världen har också en viss frid som den kan ge. Men den är tillfällig, och det är ingen äkta, verklig frid. Och den frid som världen ger, det är oftast en frid som är beroende av omständigheterna. Hur omständigheterna i vardagen ser ut, och genom att de är positiva och bra, ja, då kan jag känna en viss tillfredsställelse och frid. Men det är ingen frid som varar. Det är annat med den frid som Gud ger. Det är en frid som varar. Och jag vill stryka under, det är inte en känsla, utan det är ett tillstånd. Det är ett medvetet tillstånd där jag vet att jag har frid med Gud. Jag vet det. Sen naturligtvis så kommer känslan in den också. Och det är en sån här skön, positiv känsla att allting är väl. Det är väl med min själ. Jag mår gott i min själ. Sen är det så här också. Att oavsett hur situationer och omständigheterna är för mig som kristen som tror, så finns friden med där i alla fall. Därför att jag som kristen hamnar ju också i omständigheter som inte alltid är positiva. För vi delar ju samma liv så att säga som alla andra människor gör. Och vi möter svårigheter och prövningar av olika slag. Men Guds frid, den finns med där. Och Paulus, han säger så här i Romarbrevet 8:35. Så säger han så här då, att ingenting kan skilja mig från Kristi kärlek och alltså den frid som vi får genom honom. Varken nöd, ångest, förföljelse, svält eller nakenhet. Det kan inte skilja oss. Därför att Guds frid, det är alltså det här tillståndet som gör att oavsett hur omständigheterna är, så har jag frid i min själ. Jag har Guds närvaro här inom mig. Och när jag har Guds närvaro här i mitt hjärta, då har jag frid. Och då spelar det ingen roll hur omständigheterna ser ut. Och Paulus, när han skriver till Korinterna, så berömmer han makedonierna, församlingen i de kristna i Makedonien. Och då så skriver han så här till och berättar för korintierna om Makedonierna. Och så säger han så här: trots att de har gått igenom många svåra prövningar och lever i yttersta fattigdom, har de varit mycket glada över att kunna ge till andra. De var alltså fyllda av glädje. Och en sån glädje, trots att de levde i den yttersta fattigdom, så hade de en sån frid och en sån glädje i tron på Kristus, så att de var glada över att kunna få vara med och ge till andra. Ja, det är faktiskt någonting som vi också får ta efter på vårt sätt, att ge ut av den frid vi har fått och ut av det som Gud har skänkt oss, helt enkelt. Det får vi vara med och ge ut av. Och sen så fortsätter Paulus i det här Romarbrevet 5 som jag läste i början, att så säger han: genom Kristus så har vi tillträde till den nåd vi nu befinner oss i. I en förra översättning så står det: i den nåd som vi lever i. Och det är ju samma sak egentligen, det är bara ett litet annat uttryck. Vi befinner oss i nåden. Vi lever i nåden. Och Paulus säger att som vi nu befinner oss i. Här och nu så befinner vi oss i nåden. Det är, och alltså den här att vi befinner oss i nåden, det är att vi befinner oss i Guds gemenskap. Och när vi befinner oss i Guds gemenskap, då har vi all den rikedom som finns i hans nåd. Och det här blir ju oerhört stort. Om vi stannar upp och tänker efter egentligen, hur mycket finns det hos Gud egentligen? Ja, tänk så mycket nåd som vi har fått uppleva om vi ser tillbaka. Det har vi varenda en, om vi stannar upp och tänker till lite grann, så minns vi hur mycket nåd vi har fått. Så eftersom vi då alltså har Kristus och hans frid inom oss alltså, så har vi då tillträde till Gud och till hans nåd. Och i Hebreerbrevet 4:16, där uppmanas du och jag till någonting. Och då står det så här: vi uppmanas att frimodigt komma fram till nådens tron och få barmhärtighet och finna nåd när vi behöver hjälp. Va? Vi uppmanas alltså att frimodigt komma fram. Det är inte att komma fram med nedböjd blick och nedböjt huvud, utan istället kunna få träda fram inför nådens tron och begära hjälp och få barmhärtighet också. För jag måste nog säga det, nu har jag behövt Guds barmhärtighet alltid under mina år. Det har jag. Och det är en barmhärtighet av nåd som jag har fått. Och därför så kan jag alltså se tillbaka. Och det, Paulus gör ju det också. Han ser ju tillbaka han också. Och han säger att han glömmer det som ligger bakom honom. Och så sträcker han sig framåt och ser fram emot det som ligger framför. Ja, det finns en hel del i Kurts liv som det är skönt att få glömma. Det är det. Men det finns väldigt mycket som ligger framför också. Att se fram emot. Och Paulus, jag uppehåller mig mycket, eftersom det är Paulus som har skrivit det här, så uppehåller jag mig en hel del kring honom. Och i första Korinthierbrevet 15:10 så betonar Paulus det här. Och så säger han så här: men på grund av Guds nåd är jag vad jag är. På grund av Guds nåd är jag vad jag är. Guds nåd alltså, den verkar alltså förvandlande. Både när det gäller min karaktär och mitt uppförande. Den förvandlar mig. Guds nåd. Och om du jämför Paulus till exempel, när han är där på Damaskusvägen, när han är ute för att han ska tillfångata och fängsla de troende. Där det står om honom att han var full av, han andades hot och modlust. Jämför honom hur Paulus är där. Och så tar du och sen, ja det kan göra när du kommer hem, så sätter du ner och så läser igenom fängelsebreven. Efesebrevet, Filipperbrevet och Kolosserbrevet. Så ska du se, om vi jämför Paulus då där på Damaskusvägen hur han är. Och så jämför vi med honom hur han är där när han sitter i fängelset i Rom. Vilken förändring som har skett i hans karaktär och i hans uppförande. Och han säger ju sen längre fram också att i andra Korinthierbrevet 5:17 så säger han att vi är nya skapelser i Kristus Jesus. Och det måste man ju säga om Paulus. Visst är han en ny skapelse i Kristus Jesus om vi jämför med Damaskusvägen och sen fängelset i Rom. Paulus sitter alltså i fängelse i Rom när han skriver de här fängelsebreven där. Tror du Paulus äger Guds frid i sitt hjärta där i fängelset? Absolut. Är det positiva omständigheter? Nej, inte rent mänskligt sett så är det inte det. Men i sitt hjärta har Paulus Guds frid. Och han fruktar inte för att möta morgondagen. Utan han är beredd. Även om det ska kosta hans liv, så är han beredd. Han har Guds frid i sitt hjärta. Och jag vill stryka under, det här kan vi få äga. Samma frid som Paulus äger där i fängelset i Rom, så kan vi få äga. Och här då, så vill jag säga så här också, att genom Guds nåd så kan alltså den här karaktären som Paulus upplever förändring i, den kan vi uppleva också i våra liv. Vi får förändrade karaktärer, förändrat uppförande. När Gud får komma in alltså, och vi blir nya skapelser i Kristus Jesus. Vi får förändrad karaktär och förändrat uppförande. Och om Jesus så står det ju i Johannes 1 och 14. Så står det att Jesus, han var full av nåd och sanning. Och här är det alltså gudomlig karaktär som lyfts fram här. Jesus alltså har den här gudomliga väsendet och gudomliga karaktären, där han är full av nåd och sanning. Men jag vill trycka under också och säga att alla vi som har blivit berörda av Guds nåd, vi har också möjlighet att få uppleva de här och få del av de här gudomliga karaktärerna. Det har vi. Det är en nåd som Gud vill ge oss, att få del av de här gudomliga karaktärerna, så att vi och att jag kan alltså möta min omgivning, mina medmänniskor, så kan jag möta dem på det sätt som Jesus gjorde, med nåd och med sanning. Det är många idag som behöver Guds nåd. Många. Och jag skulle önska, tänk om vi som Guds folk skulle vara de som fick på ett mycket mer markerat, tydligt sätt förmedla nåd till våra medmänniskor. Men samtidigt så får vi inte glömma bort att förmedla sanningen. Idag har vi ett samhälle som har seglat vilse, som där kompassriktningen när det gäller det moraliska och etiska tillståndet, så är det katastrof egentligen i vårt land. Och därför så får vi inte gömma undan sanningen, utan att vi ska stå för det som är sanning och rätt. Men också att vi har med nåden i det hela. Så att när vi möter en människa, så är det viktigt att vi bemöter den med nåd och med sanning. Jag tänker på hur Jesus bemöter kvinnan som fariseerna kommer dragandes med. Och säger att, se här, vi har tagit henne på bar gärning med äktenskapsbrott. Jesus, vad säger du? Ja, Mose lag säger ju att hon ska stenas. Men vad säger du? Och vad gör Jesus? Han bemöter den här kvinnan med nåd. Till de skriftlärda och fariseerna så säger han, den som är utan synd, han kastar första stenen. Och ni vet vad som hände. De troppar av den ena efter den andra. Och så vänder sig Jesus till kvinnan och säger, har ingen dömt dig? Nej, säger kvinnan. inte heller jag dömer dig. Och, men vad säger Jesus sen då? Sen kommer Jesus med sanningen. Först bemöter han henne med nåden. Och sen så säger han, gå och synda inte mer. Det var inte så att han skylde över den här otroheten och äktenskapsbrottet. Nej, Jesus säger, gå och synda inte mer. Och det är så här vi också ska bemöta vår omgivning. Vi ska vara tydliga med Guds nåd och förmedla Guds nåd till våra medmänniskor. Men vi ska inte sticka under stol med sanningen. Därför att sanningen gör oss fria. Och sanningen gör den människa fri som vi förmedlar sanning till. Och det här är det då som jag ville ta er med till idag. Just det här med den nåd som finns i Jesus Kristus. Alltså att vi genom tron på honom så är vi rättfärdiga inför Gud. Inte på grund av oss själva. Och Paulus han avslutar det här citatet från Romarbrevet 5 som jag sa. Med de här orden. Stolta och glada kan vi se fram emot Guds härlighet. Va? Stolta och glada. Kan jag vara stolt över det? Ja, det kan jag vara. Inte i mig själv. Men min berömmelse och min stolthet, det är Jesus Kristus och vad han har gjort. Det är min stolthet och min glädje. Och Paulus han säger i Filipperbrevet 3:3, ett av de här fängelsebreven, att vi har vår stolthet i Kristus Jesus. Där har vi vår stolthet. På grund av Guds nåd är jag den jag är, säger Paulus. Ja, så är det. Jag har inget eget att berömma mig av. Men på grund av Guds nåd. Och vår delaktighet i Kristi härlighet då, den, och Guds härlighet som Paulus avslutar med här. Det är alltså helt beroende av Kristi rättfärdighet som vi har tagit emot. Härligheten är helt beroende av det. Det finns ingen härlighet utan Guds rättfärdighet. Och Guds rättfärdighet som du får genom Jesus Kristus. Det finns ingen härlighet utan det. Men det är också den verkliga härligheten. Den härlighet som består. Och vi är stolta och glada över att Guds härlighet tillräknas oss i Kristus. Där vill jag stanna. Tack Jesus. Tack Jesus för allt vad du har gjort för oss. Och att allting är av nåd. Nåd utöver nåd. Nåd över alla gränser. Herre. Orden här blir så fattiga och tomma när vi ser på allt det du har gjort för oss, Jesus. Orden räcker inte till här. Men tack Herre att du ser. Du ser till våra hjärtan. Och du ser den tacksamhet som vi bär inom oss och som vi känner inom oss. När vi tänker på allt det som du har gjort för oss. Äran är din, Jesus. Äran tillkommer dig, Jesus. Tack att du ska vara med oss det år som ligger framför nu, Herre. Tack att du ska hjälpa oss att vara nådens budbärare, Herre. Som förmedlar nåd och sanning till våra medmänniskor. Jesus, tack för allt som vi har fått genom dig.